Välkommen till det här årets första podcastavsnitt. Decenniets första podcastavsnitt. Det glada 20-talet är äntligen här.
Det glada 20-talet revisited. Det glada the swinging 20s kallar man inte så. Eller the roaring 20s tror jag.
Ja, någonting the 20s i alla fall. Det låg ju där inklämt mellan två världskrig.
Ja,
var det inte så?
The roaring 20s eller the swinging 20s. Jag tror det var the swinging 20s kanske.
Ja, men det var så här swingdanceklubbar och folk var glada.
Folk var väldigt glada. Ja, det är lite grann så. Det är så man...
Köpte smuggelsprit och i alla fall om man bodde i USA.
Ja, men det var svartvitt och det var lite så här... det spelade sig lite fel. Allting gick lite för fort också.
Ja.
Folk rörde sig lite ryckigt och snabbt så här. Och så där, välkomna till SF-journalen här. Och vi ser den här käcka gossen här som mössan på svaj. Lite
men
där.
Men är det mer 50-tal, tror jag.
Nej, nej, det är 20-talet. Ja. Det är mer SF-journalen tidigt 20-tal. Det är mer... ja, men det är glatt och det är oskyldigt. Och det är så vi också känner nu när vi är faktiskt inne i ett nytt 20-tal.
Ja, ett nytt decennium. Ja, mm. Härligt. Vi var ju, du och jag var på Chippy idag, för du tränar ju lite inför det nya decenniets, i alla fall kanske, första uppkommande tävling.
Ja.
För att liksom...
sätta tornen.
För att börja det hela med en smash.
Ja, men...
Hur långt simmade du där uppe i Chippysjön idag?
Ja, men jag tror jag gjorde två vändor av 30 meter.
Ja,
ja,
det är inte dåligt.
Nej, det är ganska bra faktiskt.
Ja.
Och vi har ju tidigare pratat om... det här vintersimsmästerskapet, det finns faktiskt ett mästerskap i vintersim.
Och man hackar upp en pool i en is på en sjö.
Ja, på en älv i det här fallet.
En älv.
Så vitt jag förstår.
Ja.
Det är uppe i Skellefteå.
Mm.
Och vi har pratat tidigare om att jag ska åka upp och vara med där. Men som allt annat som känns bra och roligt när man pratar om det, så landar det ju i verkligheten att det faktiskt blir ett projekt. Man ska åka väldigt långt för att köra väldigt kort.
Mm.
Så. Men jag tycker ju om idén av att simma i kallt vatten. Den är ju väldigt attraktiv på ett märkligt sätt. Speciellt nu när jag är i den allra mest stoiska socker- och alkoholfria perioden under året.
Mm.
Här efter vällustveckorna.
Precis.
Ja. Ja, det här är... Elin har initierat en sockerfri månad för sin egen del. Men jag ramlade också in på den då. Det är absolut inga problem för mig. Men hon lade också till då att det är alkoholfritt. Vilket ju jag har varit väldigt mycket emot hela tiden.
Ja.
För jag tycker...
att man ska få dricka.
Ja, absolut. Ja, nej, ja precis. Ja, nej, jag gillar ju inte det här. För vad landar det i till slut? Det är ju så här... En sak är ju att vad ska man säga, att man typ så här, man portionerar sitt alkoholdrickande eller så, vad heter det,
ransonerar
det
så som man gjorde på det glada 20-talet.
Nej, men alltså att man ration it.
Ja, men att rationalisera det.
Ja, inte, men det blir helt fel. Om jag rationaliserar mitt alkoholdrickande, det gör jag ju absolut. Rationalize.
Ja.
Nej, men jag är väldigt mycket emot det här vita, eller så här, för det blir liksom, det är väl bättre att ha ett bra förhållningssätt till det hela tiden.
Ja.
än att ja, det här är så dåligt så jag måste helt och hållet avhålla mig från det här under perioder. Det är inte så här som att, ja men jag korttidsfastar här nu 24 timmar eller till och med 48 eller till och med 66 timmar. Ja, visst.
Är inte det lite samma sak då?
Jo, men då är ju det en vit period, för man dricker ingen vin heller.
Nej.
Men,
ja, du menar att den... De,
men äta är ju inte dåligt. Det finns en poäng att avhålla sig under en kort period från mat.
Ja.
Därför att simulera kroppen på ett bra sätt. Men ja, det är ju inte så här per definition dåligt att äta.
Det beror på vad man äter.
Ja, så är det ju naturligtvis. Så är det ju naturligtvis, men så är det ju med vin med då. Ja. Alltså, det beror ju på hur du dricker.
Ja, dricker du ett par glas
och
vin.
Och vad du dricker också.
Då kan du jämföra en härlig grönsallad med en Felix, en färdig uppvärmd rätt. Eller kanske bara en påse bullar egentligen.
Jo.
Och så kan du jämföra ett par glas vin med en hel flaska vodka.
Det beror ju på hur du reagerar. Ja, så det beror ju också på hur du dricker. Det beror ju på vad det gör med ditt beteende. Typ så här, ja, oj. Ja, men så länge klockan är tvåsiffrigt här så är det fritt fram.
Ja.
Eller alltså, det beror ju på vad du dricker, på vilket sätt ditt beteende förändras. Vad du...
Ja, men du menar att om man har ett bra förhållningssätt till alkohol så finns inte det...
Det är ju alltid där i betraktarens ögon, vad är ett bra förhållningssätt? Det kan ju vara så att dricker man alldeles för mycket och att man det för med sig att man också äter en massa skit och att man uppför sig på ett visst sätt och också vad man dricker liksom. Men det kan ju, i min värld är det ju betydligt bättre att dricka ett ekologiskt rött vin än att dricka någon form av slaskig bärs. Eller så här sötad cider eller en vad det nu är. Ja, men det finns ju mängder av olika typer av alkohol.
Men vad jag menar, man har ett så dåligt beteende så kanske man bara ska sluta dricka, period.
Precis, då, precis. Bara... Exakt, och då finns det ju en poäng med att inte bara ha en vit månad utan att sluta dricka överhuvudtaget, att ha ett vitt fucking liv. Ja. Liksom, så att det blir ju så här. Men
var det inte Leif GV som drack halva året och går nykter halva året? Förr i tiden i alla fall.
Ja, precis.
Drack
ja,
som det, fan i sex månader.
Jo, jag vet, jag också hört det. Ja, ja. Absolut, men bara för att stötta, men jag kan ju känna ändå att det är klart att under helgerna och sådär, då dricks det ju, då är det ju det är mycket semester helt enkelt. Ja. Och det finns en poäng med att men jag ska inte dricka någonting nu under en månad då, även om det är ju exceptionellt tråkigt tycker jag.
Ja, men nu har det landat i det i alla fall, att nu ska du ha en vit månad. Ja. Är det därför du ska gå till Egypten eller?
Nej, men det är ju, sammanfaller ju väldigt bra med det, för det finns ju ingen riktig kvalitetsalkohol att dricka. Så att det blir ju perfekt. Nej, och jag har ju inga problem med det, det är ju bara att det är tråkigt. Det är ungefär som att säga att man kan sluta dricka kaffe. Nej, det ser jag ju ingen poäng med överhuvudtaget. Det hade varit jättesvårt att sluta. Det hade inte alls varit, men det hade bara varit väldigt, väldigt tråkigt och helt onödigt. Och ungefär så jag känner med vin också. Men nu är ju det, nu stöttar jag Elins sockerfria månad här.
Ja,
och gör ett eget avsteg själv då.
Vinter-SM men i simning då?
Ja, eller det är historiskt.
Du, ja,
det är historiskt.
Som du säger nu då, att det kanske till och med är skandinaviskt mästerskap i vintersim. Ja. I Skellefteå. Det sker ju i mitten på februari.
Ja. Det innebär att jag har lite tid på mig i så fall om jag vill förbereda mig att förlänga de här simningarna på Kyppe. Så att det blir lite längre intervaller helt enkelt.
Hur går det till? Vi pratade ju om det tidigare idag, huruvida man fick köra riktigt frisim eller om det var polosim som gällde. Och jag vet att du har tagit reda på det.
Ja, som jag förstår så får man faktiskt doppa huvudet nu. De har nog utvecklat reglerna till att bli mer internationella. De hade några så här fega svenskregler tidigare där. Jag tror att man var tvungen att simma polosim och så vidare. Men jag har ju sett att man nu faktiskt kör... som jag förstår det, så får man doppa huvudet. Och det är 100 meter frisim bland annat. 100 meter, det är dock väldigt, väldigt långt. Det är ju så här att det är inte bara att man blir... För nu simmar jag ju så kort att jag hinner inte bli trött av själva simningen.
Nej.
Men om man nu tänker att du ska addera...
Trötthet.
Ja, om man nu ska simma en hundring frisim så är ju det en super... Det är ju svinjobbet att simma 100 krål.
Mm.
Om man ska simma så fort man kan. Det är ju hög puls och mjölksyra och väldigt mycket andfåddhet.
Är det en 25a de hugger upp i isen eller?
Ja, som jag förstår det är det. Men man får inte voltvända utan det är öppna vändningar då.
Okej.
Okay. Ja.
Ja.
Så att, men det är ju inte saken lättare, för det är ju tacksamt. Man voltvänder ju för att det går fortare och att det är smidigare.
Ja.
Det är ju liksom, det är ju lika jobbigt att göra en sån öppen så kallad kovändning då.
Precis. Finns det något där? Undrar hur tjock isen är? Vad skjuter man ifrån?
Ja, precis. Bra fråga. Jag tänkte exakt samma. Ja. Hur skjuter du ifrån? Nej, nu får nog bara pötta ifrån.
Ja.
Ja, nej, så att,
de borde ju kunna hänga ner typ någon slags platt. Där skruva fast isen.
Du menar att man, precis, ifall att nu man skulle slå något rekord och så vill man ju ändå att det ska kunna
räknas. Tror du att de har markeringar på botten?
Nej.
Det är bara om man simmar fel då, simmar in i isen.
Ja, eller så här missar, alltså simmar lite under. Har de någon så här contingency plan för det?
Ja, det ska man vilja veta.
Försvinna in under isen liksom.
Ja, vad gör de då?
Ja, jag vet inte.
Jag såg på Landet runt, då var det en hel skolklass som fick testa att hoppa ner såna isvak, men då hade de ju inte rep runt midjan på dem, men det lär man ju inte kunna ha på alla simmare på SM.
Nej.
Det är ju för konstigt.
Nej,
ska springa någon vid sidan med ett koppel.
Ja. Nej, men så är det ju med alla såna här saker som det känns väldigt kul från början när man tänker på det. Det hade varit härligt att simma SM i vintersim, men sen i verkligheten så ska man då packa sig iväg och åka hela vägen upp till Skellefteå för att vara med på ett event som är. Och det är inte bara jag som ska åka dit, du får ju följa med. Någon måste ju dokumentera det här äventyret.
Det
finns ju absolut inga skäl att simma 100 meter i,
om ingen får veta.
Om inte vi kan dokumentera det. Faktiskt inte.
Nej, det finns ju inget självändamål i det så. Eller ja, det finns
det
ju också.
Häftig, men det är en häftig upplevelse. Det var ju väldigt få som var där och dokumenterade när jag simmade, när vi körde SM i Skellefteå. Faktum är att jag har något tidningsurklipp från det, men... Jag har ju varit i Skellefteå och simmat i deras kalla älv tidigare.
Ja.
Men
under
inte fullt
en
så. Och det får mig att fundera lite grann. Tänk om det är väldigt mycket strömt under älven. Alltså nu är man ju på älvisen och simmar. Ja. Jag är ganska säker på att det är fortfarande på älven. Jag kan inte lova det. Men det ställer ju nya frågor. Tänk om det här vattnet strömmar som det gjorde när jag körde SM i triathlon i augusti 1993.
Det blir inte roligt efter första vändningen då.
Nej, då,
för
är,
då
det,
är det ju så här, eternity.
8 sekunder första 25. 58 andra 25an. Det är ju ett jätteproblem faktiskt.
Ja, men ja, arbetstemperaturen borde ju bli högre då.
Då simmar vi 1700 meter på 13 minuter om inte jag har fel.
Men det är alltså en triathlon-tävling man hade kunnat genomföra helt utan att simma egentligen. Ja, man hade kunnat bara flytta med.
Ja, absolut. Ja. Ja. Du hade ju bara kunnat flytta fram där. Det gick, det var en väldigt, väldigt strid ström på den tiden där.
Ja,
nej, men det är ett äventyr.
Det har de säkert med i planeringen där också.
Ja. Jag har inte bestämt mig riktigt hur det känns än. Det är ju spontant så känns det ju väldigt kul att få åka till Skellefteå och simma vinter-SM.
Mm. Ja, åka till Skellefteå för att simma 50 meter, det sätter ju ställtid i ett helt nytt ljus.
Ja, exakt. Det gör ju det. Ja.
Och då landar, ställtid resten av året kommer ju kännas.
Och då landar det ju i det väldigt vuxna tänket som jag håller på att utveckla nu då sen jag blev pappa. Mm. Med det här sanning och konsekvenstänket. Eller handling och konsekvens. Ja, händelse och konsekvens. Eller val och konsekvens.
Ja.
Där man, det alla val man gör, eller alla val man tar, också har en väldigt tydlig konsekvens. Alltså det blir så här, när jag väljer att göra det här så innebär det ju samtidigt att jag inte gör alla de andra sakerna som också hade kunnat göras. Eller som kanske behöver göras. Eller som inbegriper någon annan person eller... Så här, när jag väljer att göra det här så har det konsekvenser på allt annat.
Plus, och alla andra.
Ja, plus att det också påverkar mig. Typ så här, om jag väljer att gå ut och springa 2 timmar nu så är det ju någonting annat som inte blir gjort. Det är någonting annat som jag inte är med på. Plus att när jag kommer hem från de 2 timmarna så är jag på ett speciellt sätt. Typ trött. Ja, vilket också får konsekvenser. Ja. Ja. Så är det så här, typ så här, ja men om Elin, om du går och jobbar nu här då ikväll på Babbel mellan klockan 6 och men klockan 18.23, så är det också konsekvenser. Mm. Då finns ju det saker som du hade kunnat göra, vi hade kunnat göra under den tiden, som inte blir gjorda. Och så påverkar det dig på ett visst sätt. Ja, men det är ju så med allting, det är sådana diskussioner. Det är såna, och det är ju otroligt vuxna, men fruktansvärt tråkiga diskussioner. Det är ju på nivån av det är mjällschampo, fotriktiga skor, pensionssparande, släkt, ljusmissionär. Det är på den nivån av... otroligt tråkigt. Det är ju på, det är ju
ungefär lika kul som amortera.
Ja, det är amorterings det är, ja, det helgmålsbön är det. Det är, ja, men det är alltså det är sån här pruttbrun Saab, det är svartvit TV.
Ja.
Ja, men det är så här, det är bara ja, det är väldigt det är såna här vuxentråkiga rationella tänkanden. Så här, ja, nej, men och så det är väl så här, ja, men vi, den som sparar han har tänket.
Mm.
Typ så här, ja, men man får inte ta ut svängarna för mycket för det kostar för mycket, det kostar på.
Mm.
Ja, jag förstår och det är ju det hela den framtida idrottssatsningen, allting landar ju i det väldigt mycket nu liksom, så här, att det här känslan kring det här är ju underbar att få göra det här, men sanningen, men i verkligheten så är ju det så att ja, det är inte så att inte jag har fattat när jag pratar med andra människor som under lång tid har haft barn. Just det här att det är en avvägning, det är tider att förhålla sig till. Det är inte det här bara att gå upp på flow och bara så här känna in och
typ... Förstår du dem bättre nu? Jag tycker alltid att
jag
du
har alltid förstått dem.
Jag tycker alltid att du har en väldigt stor förståelse för folk som har vanligt jobb och barn och ska träna triathlon.
Ja.
Att, och att du har också känt dig privilegierad som att kunna träna så som du gör.
Ja.
Men har du fått en ännu större förståelse för dem nu? Eller var det bara så som du förstod att det var?
Det var exakt som jag förstod att det var.
Ja,
ja. Det var exakt som jag förstod att det var. Det är inte, det är precis så. Och nu är man själv där på ett annat sätt. Då. Nu har jag ju ändå väldigt enkelt. Vi har bara ett barn och han är så liten. Och vi har ett väldigt flexibelt liv. Så, inga fasta tider, vilket ju både är för- och nackdel.
Mm.
Helt plötsligt sitter man och kollar på kops en vanlig arbetsdag klockan 2 för att man ska passa sin son. Liksom. Alltså, det blir väldigt flummigt och oreglerat. Och, så här.
Mm.
Och det blir så här... Jag vet inte, jag kanske går till pension nu eller så här, det känns att vara pensionär. Ja, men det är lite så, va? Så det är både positivt och negativt. Men just den insikten att allting i en familjesituation så det är så många, det är många hänsyn man behöver ta.
Just det.
Så, och det är väldigt mycket enklare om man i grunden är en djupt egocentrisk och självisk person. Men det kommer man liksom inte undan med i längden i ett förhållande. Då tar förhållandet slut och man blir en frånvarande pappa och sen, ja, och det vill man ju inte...
Sen ångrar man sig och sen dör man.
Ja, så ångrar man sig och sen dör man. Och det gör man ju ändå säkert. Dör, i alla fall. Ja,
det kan man väl vara ganska
säkert. Men man hör ju såna här grejer, du vet, man hör ju såna här bullshit. Ja, det är ingen som ångrar att de inte jobbade mer än vad de gjorde. Det tror fan att det finns folk som gör det.
Ja.
Jag ångrar att inte jag drog igång den här verksamheten och gav hjärnet med det.
Mm.
Det tror fan att jag ångrar det.
Mm.
Det finns många som ångrar det. Det är ingen som ångrar att de inte var med på jobbet. Jo, det tror jag det finns folk som gör. Det tror jag verkligen, det finns folk som gör. Jag ångrar att jag var en sån jävla slöhög hela mitt liv. Det kan man ligga på dödsbädden och säga.
Ja.
Ja, jag ångrar att jag var så feg och aldrig vågade göra någonting. Jag ångrar att jag var så... Att jag var så försiktig och aldrig vågat ut svängarna. Jag ångrar att jag tänkte på alla andra och inte mig själv. Så är det ju. Men alltså... För det kanske inte alltid finns någon som lider för att man tänker lite på sig själv. Så att det, men det där är så här, du vet. Man börjar diskutera mycket sånt med sig själv. När man varit själv länge och inte haft barn. Både du och jag har ju varit i den situationen.
Mm.
Då blir det så påtagligt när man ska så här tänka ut... När man tänker så här, åh, målen 2020. Åh, så här, köra vinter-SM i Skellefteå. Åh, det hade varit kul. Mm. Köra Ironman i sommaren. Det hade varit härligt. Och så tänker man på alla känslor som finns kopplat till alla minnen. Det hårda passet där på Liljeberg. Man kör de intervallerna om man är en kvar. Det känns gött. När man kör det här cykeldistans till Båstad. Turer i tur på tredje. Fy fan vad härligt. Så blir det sån känsla där. Och så motljus. De här distanspassen när man fick ligga på 300 watt åttonde timmen. Shit vad grymt. Och så distans. Springa distans där. Vad gött. Och kompisarna. Och det var inga tider som gällde. Och man bara,
sen tar man sitt schema som småbarnspappa och trycker det på ett genomskinligt papper, så lägger man det över där och så ser man hur det passar in. Så ser man att det kanske inte blir så lätt.
Ja, men inte bara schemat heller, utan det är ju att man också vill, det är ju hela drivkraften i grejen så liksom. Det är ju väldigt mycket det också. Nu är det ju så att man vill ju lite andra saker också. Den här gamla känslan finns ju kvar av att det är kul och härligt och det är roligt och det är en stark upplevelse och att självförverkligande och så. Men nu faller det ju inom ramen för det nya.
Precis.
Så pappaskapet nummer ett 2019.
Mm. Ja. Och antagligen 2020 med.
Ja, det kommer ju alltid vara där också. Så naturligtvis då. Men därför är det, tror jag, bra. Det är väldigt bra då. Där har vi ju ett argument för att starta det nya decenniet på rätt sida med väldigt decision making på en gång liksom. Så här, för att det är ju så, man hamnar väldigt mycket i det här veliga.
Ska jag inte...
Nej, men vi får se.
Vi får se.
Det här,
vi får se om det går.
Vi får se om det går.
Ja.
Det blir så här, bara okej. Fast du kommer aldrig ha gått 1000 mil om du inte tog det första steget en gång. Du kan ju inte se, vi får se om jag tar det första steget. Vi får fan börja och ta det första steget, så får du ta flera steg. Och så får vi se om du kommer fram. Så får man ju tänka, du kan ju inte bara så här, vi får se om man ska börja. Och då har du väldigt, väldigt långt kvar till att du ska så här, börja. Ja, det är väl bra att börja.
Så du säger då att de här små korta 30-meterssimningarna idag, det var ändå första steget då på vägen mot vinter-SM.
Nej, jag säger
bara
så här,
ett steg i den långa
promenaden. Jag säger så här, att köra ett litet spännande nytt event är ett väldigt bra sätt att trycka på startknappen och bestämma sig för saker. Och ett event är redan klart. Jag ska ju åka till Kalifornien och köra Ötelö Catalina, Ötelös första amerikanska tävling. Så det är ju färdigt, det är ju klappat och klart. Så där är ju redan så här, där är vi ju decision making in the making.
Mm.
Det ska vi åka och köra.
Decision making in the making.
Ja.
När sker detta då? Detta också första halvan av året?
Ja, första mars redan.
Första mars
redan?
Ja,
så träningen är ju full gång här. Det är ju löpning varje dag här. Mm. Det har gått väldigt bra. Ja, jag är fortsatt väldigt inspirerad med att träna. Så att där är ju första steget. Fortsätt att träna så får man se lite grann vad det blir längre fram.
Mm.
Ötterö Catalina. Men varför inte också SM i vintersimning
bra
samtidigt?
Det är en bra inledning där till Catalina, tänker jag. Lite simning.
Ja, det är ju lite grann så att jag tänker viktnedgång, tänker jag ju. Det är ju, jag är lite så här, men nu måste vi... morfologin här behöver förändras lite grann, känner jag.
Väger du för mycket menar du?
Ja, lite för mycket.
Löpning?
Ja, alltså, man kan alltid väga mindre.
Nej,
det finns en poäng. Det finns en poäng att väga mindre. Okay. Jo. Det, så är det ju. Så är det. Man, absolut. Jag vägde in här på nyårsdagen 88,2. Då ska man ju betänka att det var ju en väldigt kraftfull nyårsmiddag också här då. Och sen efter
det är ingen vikt på en häst som man brukar säga.
Efter 48 timmars fasta där så var det nere på 83,9. Ja. Och sen stabiliserade sig någonstans på 84,5 där. Så ändå 3,5 kilo. Eller 84,2 eller någonting. Eller 84, ja, det var ändå en 3,5 kilo riktig viktnedgång där. Men det är bra om den fortsätter att gå ner så. Och det går ju inte riktigt hand i hand med det här att simma i kallt vatten. Då vill man gärna äta upp sig lite mer. Då vill man gärna vara frikostig och frodig.
Man ska tänka lite säl då. Man simmar i kallt vatten.
Man ska mer tänka att precis, man ska mer tänka överlevnad och
men man, alltså med definierade spek, musklerna, man ska ha mer en slät yta.
Du ska vara mer spol. Man ska, för vintersimning så ska man ju tveklöst vara mer spolformad. Mer sälliknande. Mer de attributen som stora, späckiga, havslevande djur har. Valross exempelvis är ett bra djur att titta på.
Ja, men en slät yta som glider bra i vattnet.
Ja, och, dels det. Ja.
Och men, gärna lite fet hy också så att det inte blir så mycket friktion.
Ja, men gärna lite rund i formen.
Det med.
Inte så här spetsig och knotig i formen. Nej. Jag vill ju gärna vara väldigt spetsig och knutig i formen. Det är ju mitt idealutseende. Om någon ska beskriva hur jag ser ut när jag är i form så vill jag gärna vara spetsig eller knutig. Och när Olle Massage masserar mig så vill jag gärna att han ska påtala det att jag känns som en utsvulten hund. För då vet man att då är man ju bra på det. Man vill ju inte gärna så här, ja, jag känns som lite grann som en säl. Då, det är inte en idealisk morfologi för att köra bra i triathlon. Det är ju väldigt sällan någon snabblöpare av liksom, nej men här känns du är lite, det är valross. Nej, mer så här, du är fan som en utsvulten hund.
Utsvultna hunden.
Ja, nej, men det kallar Olle mig och då visste jag att det var i bra form. Ja. Här, jag vet inte vad jag ska massera här, det är ju bara revben, det är ju bara knoter och ben här på ryggen på dig. Det är bra. Ja, det ska vara en enda stor säck med lungor och hjärta här bara. Det är bra, det är perfekt. Ja. Det är så, då vet man att då är man på och då har jag ju aldrig varit smal så. Jag har varit smal men 190 cm, 70 ja, 8,5 kilo som smalast. Men här, Jan Frodeno, han är väl 1,93, väger 73 kilo. Ja?
Det går alltid att väga mindre.
Det går alltid att väga mindre.
Som en vis man en gång.
Ja, precis, men jag skiter ju i sån här PK den här PK-attityden eller vad man säger, men så är det ju med löpning. Man ska väga lite, man ska vara så smal man kan. Det är ju ingen hemlighet.
Tills dess att man jag såg på avslutningen på Tour de Ski igår och där pratade de ju om att Johaug hade en väldig fördel genom sin låga vikt. Jo, i den här uppförsåkningen.
Det är klart, hon har ju överlägset bäst power to weight ratio. Så att det är ju det.
Och bäst lipsyl.
Ja, jag tror att de har rätt bra. Det är nog flera i så fall som har bra lipsyl. Om det är så att används lipsyl, då är det nog inte bara Therese Johaug som använder det.
Nej,
då är det nog flera som använder det lipsylet.
Får man gissa.
Ja, skulle också gissa så. Men hon har ju tveklöst en utomordentlig power to weight ratio.
Ja, verkligen. Ja,
det är ju lite sant. Nu känner jag att vi börjar röra oss lite grann in på minerad mark. För helt plötsligt blir det lite aktuellt att prata kring det här. Det är olika åkare nu får se tävlingsförbud och träningsförbud för att de är lite för smala. Vilket känns som ett väldigt svenskt påfund så här liksom. Att man som förbund då ska
och kanske har annan problematik i grunden än just själva vikten eller.
Ja, jag förutsätter ju att det här är på grund av finns en ätstörningsproblematik då som man. Det är inte så här att du har halsfluss så du får tävlingsförbud.
Nej.
Utan ja, det är underförstått att det är viktrelaterat och att det är ätstörningsrelaterat då.
Ja, men
det är ju den underförstådda
betydelsen. Om det nu är det, då är det ju ätstörningsrelaterat för man har ju inte en speciell vikt. Du får inte väga under det här.
Nej, men det är ju ett beteende såklart då. Men det är ju ändå. Jag tycker ju ändå det är lite märkligt när man som idrottsförbund går in och bestämmer över vuxna, myndiga, utövare hur de ska förhålla sig till mat och ätande.
Ja.
Det blir lite så här, det är verkligt. Det, för mig blir det så här lite så här.
Vet vi till 100% att det är förbundet som har gjort ett
För det är ju för genom förbundet som, och även faktiskt i norska landslaget då, som avstängda. Alltså, det är ju inte så att det sitter en förbundsledare hemma hos vd-börande, tror jag, och styr. Det är ingen som kan kontrollera om personen i fråga är ute och tränar eller inte. Men det är ju också så här typiskt i Sverige. Man talar inte rakt ut, men det är klart att det är en, det är klart att det är en ätstörningsproblematik i botten. Liksom. Men man försöker ju, man lindar ju in det i olika retoriska... Liksom. Man försöker ju prata runt omkring det istället för att säga det rakt ut. Ja, men jag kan tycka att det är lite märkligt, för säg den långdistanslöpare som inte är för smal liksom i sammanhanget då.
Ja, precis.
Eller så här, är det en ätstörning då om någon hade så här börjat korttidsfasta i skidlandslaget?
Det tror jag.
Men typ så här, om Jens Burman hade fått för sig så här nu att nej, men nu får det vara slut på den jävla gröthysterin, och jag behöver fan korttidsfasta en dag i veckan här för att boosta mina hormoner lite grann. Då hade det ju varit lätt att säga så här, det där är, nej det där, vi behöver ha våra 19 mackor om det, det där är inte bra Jens, för fan du vet, och så, nej, vi får nog, han får ta en timeout här. Komma till rätta med de här ätstörningsproblemen liksom.
Precis.
Det är det. Ja. Så att, men Therese Johaug, ja, är inte hon för smal i så fall då? Redan.
Ja, det är väl...
Men vem skulle stänga av henne?
Nej.
Som inre allting, som uppenbarligen fungerar på hög nivå.
Nej, men det känns... Hon fick ju vara avstängd för andra orsaker. Ja, hon har ju fått sin avstängning.
Hon har fått sin avstängning. Uh-huh. Ja. Ja, det är det. Det är väldigt känsligt. Men när man pratar om löpning, så är det är en fördel att vara smal. Vi pratar ju om miljöanpassning här. Ska man simma kallt vatten, då är det en fördel att vara tjock, gå upp i vikt, vara lite särlig. Ska man springa fort på 10 000 meter, där man ska maximera sitt relativa VO2, då är det väldigt bra att vara smal. Så smal man kan vara.
Men vi fortsätter prata om dig då, för då är du, det är i så fall då, du ska simma vintersim och så ska du köra Etelera Catalina.
Ja, det är lite spännande. Typ så här, hur kan man göra olika saker med samma kropp under olika förutsättningar?
Precis.
Ja, just det.
Men vi får väl se då. Vi får se om det blir SM i vintersim.
Det kan vara så att det har utkristalliserat sig redan till nästa podd faktiskt.
Ja.
Det finns skäl att åka till Skellefteå, Niklas.
Ja.
Jag har, om inte annat, faktiskt släkt uppe i de trakterna.
Men jag tänker att vi kanske ska kickstarta även det nya decenniet med en sjuhejdundrandes föreläsning i Skellefteå för kanske 300-400 personer.
Ja, precis. Någonting vi drar ihop nu på väldigt lösa boliner och med kort ledtid.
Ja. Om det är 400 lyssnare i Skellefteå som vill gå på föreläsning, mejla Jonas på jonas@kontin.se.
Om alla som bor i Norrland och lyssnar på podden kan tänka sig att sammanstråla i Skellefteå då den kanske fredagen där.
Då har vi definitivt tillräckligt med incitament att åka dit. Det får man
absolut
ändå säga.
Ja, ja.
Sociala, ekonomiska, idrottsliga, alla möjliga orsaker kommer vi ha då att ta sig till Skellefteå.
Det kommer vi ha. Det kommer vi absolut att ha. Jag känner hur min entusiasm väcks väldigt mycket för Skellefteå. Skellefteå har ju annars det näst starkaste minnet hur vi passerade Skellefteå under vår Sverigecykling 2009. Vi bodde på Scandic Hotel där. Vi var ute och sprang på något elljusspår där på morgonen faktiskt då.
Man cyklade några söder till norr.
Söder till norr, ja. Då kom vi från Umeå dagen innan upp till Skellefteå. Hade oerhört mycket skavsår i mitt skrotum.
Du tryckte ner en banan i cykelbyxorna?
Nej, det har jag gjort. Nej, men det var då jag kontemplerade att silvertejpa hela området.
Ja, det hade ju säkert gjort mindre ont. Det får man visa.
Nej, det var faktiskt det var hårt. Men då cyklade vi från Skellefteå till Luleå, om inte jag helt fel. Via Piteå, där jag då har mina kusiner. Ja, där, det är där min släkt bor. Ja. Det är ju ändå i sammanhanget nästgårds.
Ja. Ja, det är sant.
Så är det ju faktiskt.
Ja. Ja, men vad härligt. Men du, vi ska ju försöka, förutom då spå dina idrottsliga bedrifter för 2020, kanske spana lite generellt för 2020 i avsnittet här.
Ja, och det är lättare, det är mycket lättare att göra en spaning generellt 2020 än att gissa sig fram till vilka tävlingar jag eventuellt ska vara med på.
Ja. Ja. Men vi ska ju, vi kastar in lite partners här emellan och sen går vi vidare till den här spaningen då. Till att börja med den här veckan har vi med oss lokalt från Sjuhärad som är kanske Sveriges bästa matkasse.
Det tycker jag. Ja. Det är tveklöst den bästa matkassen som jag har stött på. Och den är ju då också väldigt lokal som namnet
The clue is in the title.
The clue is in the title. Mama didn't raise no fool.
Ja.
Nej, men det är ju en tjänst som man bara kan utnyttja i det här området nära Sjuhäradsbygden. Då följaktligen också då.
Mm.
Men, men inte desto mindre, vi vet att vi har väldigt många lyssnare här nere och vi slår ett slag för den här tjänsten som de tillhandahåller. De har ju bland annat då en Sjuhäradskasse som kostar 695 kronor plus 95 kronor i fraktkostnad. Det är utkörning på de här varorna. Fantastiskt. Och genom ett samarbete med podden så får vi då erbjuda 15% rabatt vid ett första köp.
Och det otroligt
är
generöst.
Med hjälp av koden KOLTINGPOD. Och då är det 2 D i...
Jag kan bokstavera om du vill.
KOLTINGPODD.
Det kunde du också.
Ja, absolut. Och tittar man lite grann då på produkterna som kommer i de här fantastiska påsarna så är det ju enastående hög kvalitet, det är jättegott. Jag har ätit, vi har ätit hemma den här produkter från de här matkassarna nu i, ja, under senare delen av hösten. Följt recepten till väldigt hög utsträckning och det är väldigt mycket god mat faktiskt. Det är inte bara lokala grönsaker som ekologiska betor, morötter och potatis som kommer ifrån Höckerum, Tranemo, nu är ju bara någon mil från centrala Borås. Det är också strimlat ekologiskt nötkött, gräsbeteskött från Boxås Eko i Älekulla.
Mm-hmm.
Ligger i närheten. Älekulla cyklar man förbi på väg ner till Varberg. Bland annat då fläskkotletter, Viksgård i Horrer. Supergött. Bacon 200 gram från Viksgård i Horrer. Det är det som kommer med nästa veckas kasse då.
Otroligt.
Ägg, mjölk, grädde. Allting som en växande pojke kan behöva.
Och hans far.
Och då tänker jag inte bara på Rufus, så tänk på mig också.
Precis.
Ja, precis. Ja. Ja, men det här är fantastiska produkter. Vi är väldigt glada att det här är en tjänst jag hade utnyttjat oavsett om vi har ett samarbete med podden eller inte. Det är precis på det sättet jag tycker att man ska äta. Det är precis på det sättet jag tycker att man ska supporta och stödja lokala och hårt arbetande ekologiska producenter. Där man både tar ekologi, livsmedelskvalitet och hänsyn till djuren på största allvar. Det är ett småskaligt sätt att producera livsmedel på, det är ett småskaligt sätt att äta på, det är ett hållbart sätt att äta på. Det är ett minimum av transporter. Det känns väldigt primalt från början till slut, helt enkelt. Och det är det sättet som vi behöver att äta mycket mer på om vi ska ha någon form av självförsörjningsgrad kvar i Sverige. Och om vi dessutom ska uppmuntra producenter att föra sina kunskaper i arv. Alltså hur hanterar man, eller hur föder man upp köttkor eller mjölkkor eller grisar? Eller hur har man en äggproduktion eller hur föder man upp lamm? Och så vidare och så vidare.
Mm.
Allt det här lokala, hur plöjer man en åker? Kan väl kanske folk i allmänhet göra lite grann på sin egen tappa, men hur kan vi se till att vi kan supporta de här hårt arbetande lokala producenterna?
Precis.
Genom att stötta och stödja den här typen av initiativ som då lokalt från Sjuhärad tillhandahåller då.
Hur gör man nu då om man ska beställa den här otroliga kassen till den generösa rabatten?
Då går man in på lokalt från Sjuhärad.
Lokalt från Sjuhärad. Man tar ut alla prickar och ringar helt enkelt.
Ja, precis. .se. Och så går man in där och så kan man då prenumerera på eller beställa då Sjuhäradskassen. Eller då den lite mindre vardagskassen som kallas då för dagligvarukasse.
Just det.
Där man får lite mer basvaror då. Men sen har de andra produkter som man kan köpa.
Man kan göra sitt egna hopaplock.
Man kan också göra sitt egna hopaplock på hemsidan.
Om man skulle råka vara carnivore och bara vilja ha kött till exempel.
Då kan man ju plocka ihop produkter lite grann som man vill där också faktiskt. Då. Men 15% genom koden KOLTINGPOD lokalt från Sjuhärad, fantastisk tjänst, fantastiska produkter och någonting som vi supportar till 100%.
Den andra partnern vi har med oss den här veckan är ju våra vänner med det skönklingande namnet Cellexir. Cellexir.
Precis, och Cellexir är ett kosttillskott som stimulerar cellerna till bättre och kraftfullare funktion. Det hjälper till att hålla cellerna i skick och i schack.
Skick och schack.
Ja, precis.
I skick och schack med Cellexir.
Men Niklas, det är så att i våra kroppar så är det cellernas mitokondrier som producerar vår energi. Och när vi blir äldre så minskar våra mitokondrier i antal och de blir också mindre effektiva. Vilket minskar energin och faktiskt då tyvärr påskyndar vårt åldrande. Åldrande i sig är ju ingenting vi kan undvika, men vi kan genom en eftertänksam och medveten kosthållning, träning, livsstil i övrigt minimera de negativa effekterna av åldrandet. Och bara och kvar de positiva.
Precis som du.
Ja, precis. Eller hur?
Du är ju lite äldre.
Ja, jag är lite äldre och lite smartare än tidigare.
Ja, men du ser ju ganska mycket yngre ut.
Ja, jag vet inte om vi ska, jag vet inte om det är sant. Men jag gör ju i alla fall mitt bästa i att hålla funktion. Utseende är ju en sak. Men just att kunna vara frisk, så frisk man kan få vara, stark, funktionell och att få fortsätta sätta höga mål allt eftersom man blir äldre. Exempelvis att simma vintersim i Skellefteå.
Eller hur?
Eller vad det nu än är att göra, va? Men att man inte låter begränsa sig av och på grund av åldrande. Och Cellexir har en bakgrund i två personer. Dels en amerikansk läkare som heter Marcus Gitterle och en svensk entreprenör och numera masters elitcyklist. Typ en av världens bästa cyklister i sin åldersklass. Jonas Bård. Mm. Jonas Bård läste Dr. Gitterles bok Growing Young. Och kontaktade honom. Hänförd av alla de insikter då, som den här boken delgav honom. Då, tillsammans då, startade de kosttillskottet Cellexir. Och Cellexir innehåller då ämnen som helt enkelt stimulerar cellerna att fungera bättre. Och man kan nämna exempelvis då PQQ, koenzym Q10, acetyl-L-karnitin, ekologisk kurkumin, transresveratrol, bioperin. Man kan läsa mer om ingredienserna och hur de fungerar och hur de samverkar med varandra. Men jag har ätit Cellexir under ett och ett halvt år och jag tycker det funkar jättebra. Jag har definitivt inte känt mig äldre under den här perioden. Jag ser det som en liten men ändå vital och viktig del i det totala som jag gör. Och Cellexir har en ständigt ökande och väldigt, väldigt nöjd kundbas faktiskt med människor. Då. Det är ett väldigt seriöst, en väldigt seriös forskning bakom och väldigt, vad ska man säga, det finns mycket research som ligger bakom och mycket insikter som ligger bakom kompositionen av just Cellexir då.
Just det. Och man hittar Cellexir på cellexir.se.
Ja.
Och
där kan man också utnyttja då en rabattkod som man då har genom podden som man kan då utnyttja till väldigt god fördel. Och den rabattkoden är då JC.
JC?
JC. Och den ger då på en provmånad 33% rabatt. Och sen för vidare abonnemang så ger den 15%. Alltså om man abonnerar på Cellexir då. Så att använd koden JC för att testa Cellexir. Eller använd samma kod för att fortsätta med Cellexir. Det är ett väldigt, väldigt bra kosttillskott som vi varmt rekommenderar. Och i synnerhet om man är 40 plus.
Det där, som vi.
Ja, som vi faktiskt. Mm. Det är där det börjar spela roll.
Precis. Mm. Då tackar vi Cellexir för den här veckan. Om man har läst tidningar eller tittat på tv i början på året här så tror man ju att början på 20-talet kommer att färgas av världskrig, miljöförstöring och ond bråd död. Vi har dock hittat några andra spaningar som kanske är lite ljusare.
Men ond bråd död får man ju ändå säga är det är egentligen väldigt vanligt förekommande. Jag har ju varit faktiskt normen i, det är ju egentligen normen i hela naturen, i hela universum. Ond, bråd, död.
Precis.
Död, tveklöst, död. Mm. Död är ju tveklöst det vanligaste.
Men svenskar födda efter 1945 och framåt har ju inte upplevt jättemycket ond, bråd, död i form av strider och konflikter mellan nationer.
Nej, men vi lever mer i en sån här härlig...
fluffig rosa värld.
Härlig, härligt fluffig socialdemokratisk folkhemssjäls värld där inget ont ska drabba oss.
Precis.
Vi är ju det
privilegierade. Inte av den magnituden i alla fall.
Nej.
Vi är ju lite till mans drabbade av regn och dåligt väder och 8-5 arbete. Ja, alltså man blir deprimerad av.
Lidandet är ju naturligtvis konstant. Mm. Vi är ju drabbade av det vuxna livet som hjälpschampo och fotriktiga skor och så vidare. Det kommer man ju liksom inte ifrån. Naturligtvis inte.
Nej.
Men det är ändå så här, när man går in i ett nytt år, då är det ju det här oskrivna härliga bladet privat och personligen är det ju det såklart. Men också ur ett så här världshistoriskt perspektiv. Så här, ingenting har ännu hänt. Det har inte hänt än, för vi har bara gått in 2 sekunder in i året då. Inget barn. Första barnet i världen, första barnet i Sverige. Men det är ändå så här att inga draman, inga tragedier,
inga twittrande presidenter.
Nej, ingenting så här. Det är ändå så här oskrivet, inga skandaler, inga typ ingenting man tappar hakan av, inga kändisar som har dött, ingenting, ingen har dött än. Jo, nej, du vet, så här, va?
Mm.
Men vi hann ju bara gå någon dag in där, så känns det som att vi faktiskt stod på randet till världskrig.
Ja.
Lite grann så här, nej men vi ska ta och bomba Iran.
Ja.
Iran bombar USA. En sak jag inte förstod bara, Niklas, kring det här.
Ja.
Det tyckte jag var väldigt märkligt.
Vad var det?
Det var att det var en irakisk... att det var en iransk general som var i Irak.
De har mycket med varandra att göra, förstår du?
Ja, jo, jag har förstått det. Men de är ju ändå så här, det var ändå förvirrande. Jag har hela tiden tänkt så här, sa de fel eller skrev de fel?
Ja, för att det låter så lika.
Ja, exakt. Och det blev så här, för att det här är ju ändå forna dödsfiender, Iran och Irak. Och Irak har ju liksom ändå varit väldigt mycket under USAs beskydd eller sanktion under lång tid. Och Iran och USA hatar ju varandra. Så att hela det här, varför skulle en iransk general vara i Irak?
Mm. Men jag kan berätta för dig att efter Gulfkriget så har ju den här shia-muslimska delen av styret tagit en mycket större del i Irak. Ja. Så att de har mer med Iran att göra nu för tiden än vad de hade innan, när de var just dödsfiender.
Precis, så du menar att Ayatollahs inflytande har spridits också väldigt mycket in i Irak?
Ja,
Ayatollah är ju ändå någon form av även om han är statsöverhuvud då, eller statsöverhuvud är han ju inte, för Iran har ju en president, men han är ju religiös ledare över Iran.
Ayatollahs lyckade övertag av staten och införande av religion i staten har i alla fall inspirerat många andra länder i Mellanöstern, om jag har förstått saken rätt.
Okay.
Även om det inte är just hans agenda man vill föra i sitt egna land.
Nej.
Ja. Men jag förstår, man blandar ju lätt ihop Irak och Iran, eller ja, det kan bli förvirrande.
Jag blandar inte ihop det, men däremot så
blandar ihop, men att man tror att någon annan har gjort det, när man hör den iranska. Man blandar ju även på SVT ihop general och diplomat. Jag trodde att en hög iransk diplomat hade blivit mördad.
Ja, just det.
Vilket inte heller stämde då.
Nej. Men det var märkligt, det var ändå så här, jag tror det måste ha varit fler än jag som också så här reagerade på, vänta lite nu, vad var det de sa egentligen?
Mm.
En iransk eller irakisk? Eller
en iransk iraker
ja.
Blev mördad i Saudiarabien.
En iransk försvarsminister i Sverige, ja det har vi haft.
Ja,
ja.
Precis, men han är inte mördad.
Nej,
vad jag vet.
Precis. Han bor inte i Sverige heller längre.
Nej
men precis, det var ju, man står ju alltid inför den, det är ju en spaning man alltid kan göra inför ett nytt år. Ond, bråd, död för någon eller ganska många.
Mm.
Det är ju en väldigt säker spaning. Världskrig, en mindre säker spaning och en väldigt olycklig och väldigt oönskad spaning. Krig, tveklöst, en spaning.
Ja.
Så.
Krig kommer ske. Krig, men kanske inte här i Sverige.
Krig kommer ju att genomföras, eller bedrivas, men inte, helst inte här. Antagligen inte här. Får vi hoppas inte här.
Nej, vi får väl se.
Vi är ju den besuttna generationen, vi ska inte drabbas av något ont. Mer Nej. Än regn och kvarskatt möjligtvis.
Nej, precis.
Otryckliga skor. Ja. Men vi har en annan spaning för 2020.
Vi har ju en betydligt trevligare spaning, tror jag i alla fall.
Ja, men kanske mer en spaning som ligger närmare vårt ämne. En något mindre utrikespolitisk spaning.
Får man nog säga.
En mindre, alltså mindre av... mer på individnivå, framförallt mer när det gäller hälsa och mående.
Ja, men jag tror ändå att många av delarna i vår spaning här ändå kan appliceras på västvärlden, om man säger ett globalt perspektiv. Ja, men kanske inte så mycket just i Mellanöstern. Nej. Kanske man skiter i de här delarna mer då av.
Ja, det är ju en sak, en liten reflektion jag gjorde kring det här är ju att då när man ser bilder från... återigen, några av de här stora demonstrationstågen genomfördes i Teheran eller i Bagdad.
Mm.
Den iranska generalen som blev dödad i Irak.
Mm.
Men så ser man ju då bilder på där tusentals, åter tusentals människor, bara män såklart, begråter den här generalen då.
Mm.
Du vet, och jag bara så här, när i något sammanhang skulle vi ha något liknande i Sverige? Typ om en hög svensk militär blir... mördad i Sverige.
Det finns ingen svensk som kan nämna en hög svensk militär. Typ. Det skulle vara överbefälhavaren då, som folk, ÖB heter han va?
Mm.
Eller han heter ju inte det. Men...
Nej men precis. Å andra sidan hade vi ju sörjt om en svensk politiker. Men tänk, kom ihåg när Anna Lindh blev knivmördad.
Absolut. Både så... Olof Palme och Anna Lindh. Ja. Där sker ju den sortens... reaktioner.
Ja, ja, absolut.
Definitivt.
Ja.
Ja.
Men just detta när en hög, så här, när en någon form av militär blir...
Ja, men om man tar han som exempel, den här iranien, han, som jag har förstått det, så var han ju chef för säkerhetstjänsten och liksom så här lite underground militärverksamheten som alla länder har.
Ja.
Och det skulle vara då av chefen för, jag vet inte vad säkerhetsmilitären, Säpo har vi, men det är ju polisen, men det finns något liknande för militären.
Must.
Ja, chefen för Must blir mördad. Alla svenska män går ut på gatorna i Stockholm och gråter.
Och bara män.
Ja. Mm. Nej, det är, vi har inte det beteendet riktigt i vår kultur, tror jag inte. Men man läste ju också till de här bilderna som man inte alls vet om de är tagna i samband med den här händelsen överhuvudtaget. Men då stod det ju också i texten att de var beordrade ut på gatorna för att begråta generalen. Det läste jag i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Av någon mulla.
Av någon mulla, ja. Ja, det är väldigt mycket som är otydligt. Därför är ju vår spaning väldigt... Den här spaningen precis omfattar kanske inte riktigt hela världen. Men det gör ju aldrig någonting i det vi pratar om.
Nej.
Utan det omfattar ju framförallt mer ur vårt svenska eller västerländska perspektiv.
Precis, och kanske mer i också i hälsodelen av tillvaron.
Ja, exakt.
I alla fall som vi
tycker. Där vi då har privilegiet att kunna ägna oss åt sådana trivialiteter egentligen i sammanhanget.
Precis.
För det är ju det vi ändå landar i någonstans.
Ja, ja.
Det blir ju lite grann så här med överskugga.
Om man tänker i en krigssituation där man bara måste förhålla sig till den här Maslows behovstrappa.
Ja.
Du behöver äta och ha tak över huvudet.
Mm.
Det är liksom grundläggande. Detta är andra änden av spektret.
Och inte bara Maslows behovstrappa, utan typ så här, överleva, det finns ju inte ens med i Maslows behovstrappa. Typ så här, typ undvika att bli dödad.
Ja.
Det är ju lite grann så här, det är ju grundförutsättningen.
Mm.
Undvika att bli dödad.
Träffas inte av en granat.
Ja, eller bara, ja, precis. Utsätts inte för...
dödligt våld.
Nej, ond bråd död.
Ja.
Så att vi kan ägna oss åt de här trivialiteterna eller extravaganserna som det nu är med personlig utveckling och så liknande. Och så vidare. Men det måste vi få göra såklart.
Ja, så länge vi har möjligheten. Man vet aldrig när den mattan rycks undan från våra fötter.
Nej, vi kan inte ha det dystopiska anslaget.
Nej.
Därför att då blir ju ingenting intressant. Då får vi ju göra preppers. Då får vi göra en prepperspodd. Typ hur man bäst klarar ett angrepp från främmande makt och så vidare.
Ja, topp 10 bästa gasmasken.
Ja, det är så här. Ja, ja. Nej, men det blir inte så intressant sammanhang. Nej, så vi har gjort en spaning utifrån det vi tror är nytta, intressanta utvecklingar som vi kommer se på hälso- och välmåendeområdet. Eller ja, trender som vi kommer att se, eller fortsätta att se under, 2020.
Precis.
Det var vi har listat.
Men jag tycker vi drar igång då direkt och jag tar dem upp från ner här som vi har skrivit då.
Ja.
Och då börjar det med, ja på min lapp står det FunMed, men på din står det funktionsmedicin tror jag.
Vi kommer se funktionsmedicinen att växa, vi kommer se den att bli mer etablerad och vi kommer se en större interaktion mellan det som vi idag kallar för alternativ medicin och det som är då traditionell skolmedicin. Så den konventionella sjukvården, vi kommer se...
Ska vi säga något om vad det egentligen... Kort bara, vad fan med det eller funktionsmedicin är?
Man kan väl säga att funktionsmedicin jobbar ju väldigt mycket med att gå till botten med orsakerna till olika typer av problem. Medan man i mer konventionell sjukvård jobbar väldigt mycket med...
Att behandla symptomen.
Att behandla symptomen, att hitta namnet på åkomman och att medicinera mot den. Hur var det man uttryckte det egentligen när jag hörde den säga senast?
Name it, blame it och så någonting tredje.
Flame it.
Flame it.
Ja, name it, blame it, flame it.
Ja.
Och det är typ så här, man exempelvis har reumatiska bekymmer eller någonting så här. Ja, smärta i en arm eller smärta i en knä, smärta i händer. Så tittar man, sen försöker man ta reda på vad är det här problemet, har du brutit handen eller, okej, det är reumatiska, kommer man fram till, det är reumatiska bekymmer eller det är smärta i leder, smärta i leder, och så finns det en behandling mot det då som är medicin i olika sammanhang eller olika typer av mediciner som då ska lindra eller minska symptomen. Medan då funktionsmedicin, som då naturligtvis har en mängd biverkningar, för det har ju alla mediciner. Medan funktionsmedicinen försöker mer gå till botten kring vad problemen från första början uppstår från. Finns det någonting att titta i kosten?
Hur kommer sig i reumatismen helt enkelt?
Ja, precis. Och vad kan man göra i livsstilsändringar för att påskynda läkning eller att minska symptom? Eller så här. Kan man ta bort orsakerna till att sjukdomen finns där från första början? Och så vidare då. Det är ett väldigt enkelt sätt att beskriva det då, men det ligger ändå ganska nära sanningen då.
Det var en enkel beskrivning jag efterfrågade. Det var bra.
Ja, precis. Ja. Och jag tror att vi kommer se en ökning kring samverkan mellan den vanliga medicinen och funktionsmedicinen. Och det kommer finnas ett behov av det. Nu har det varit ganska mycket snack de senaste dagarna om, tycker jag, det här om privata sjukvårdsförsäkringar.
Ja.
Och hur man liksom så här diskuterar, ja, det är för jävligt att det är så många som har privata sjukvårdsförsäkringar. Medan den andra sidan säger så här att, ja, men det är väl... en jävla tur att 600 000 svenskar har privata sjukvårdsförsäkringar. För tänk om de skulle gå in och kräva... Och det är ju ändå skattebetalande människor. Alltså folk som betalar skatt. Jag har ju en privat sjukvårdsförsäkring. Men jag betalar ju skatt som alla andra. Så jag har ju lika mycket rätt att använda den vanliga vården. Men om jag skulle... Men om alla de som har privat sjukvårdsförsäkring skulle... istället utnyttja den vanliga vården. Som man har då rätt till att göra. Så hade det ju... belastat vården naturligtvis än mer och det blivit en ännu mer ohanterbar situation än vad det är idag i sammanhanget då.
Och vår vän David Eberhardt gjorde ett inlägg i den här debatten kan man säga i en annan podd som heter Dekonstruktiv kritik.
Ja,
någon gång senaste månaderna tror jag. Om man som vi tycker att han är en vettig röst att lyssna på.
Just det.
Kan man ju lyssna på det. Ja. Där finns många argument för egentligen skulle jag säga privat sjukvård och sjukvårdsförsäkringar i symbios med det systemet som vi har.
Precis. Men jag tror också att det blir just ur den kontexten där, så den vanliga traditionella vården kommer inte att räcka till, tror jag, för att uppfylla behovet av omsorg eller Ja, för att kunna ta hand om den stora delen av gråzonsohälsa som finns. Alltså också kanske på vägen till att folk på riktigt är sjuka. Men att det finns någonstans mitt emellan där man kan göra väldigt mycket med livsstil för att förhindra att det blir en riktig sjukdom. Mm. Och därigenom då spara samhället mycket pengar, men att också spara individen väldigt mycket lidande. Just det. Och då har vi många andra människor som jobbar med hälsa som kommer att kunna spela en viktig roll där. Och jag tror att man kommer ur ett samhällsperspektiv öppna upp mer för det.
Mm.
Och att de skotten däremellan kommer inte vara riktigt lika täta som de har varit hittills.
Spännande.
Ja.
Ja, det ska bli kul att se.
Det är en spaning.
Ja.
Det är den första spaningen.
Nummer två då.
Mm.
Sömn.
Ja.
Sleep. Det står sömn på min lapp, det står sleep på din. Du är lite mer internationell.
Ja, men precis. Jag har gjort en internationell spaning.
Ja.
Men jag tror att sömn kommer komma tillbaka på modet än mer och kommer bli än viktigare. Eller rättare sagt, jag behöver inte bara säga sömn utan också återhämtning.
Mm.
Att återhämtning, det kommer vara lite mindre av det här typ det här finns ju, eller det finns ju alltid det här typ så här go get it liksom.
Ja.
Just do it. Den typen av människor Det finns ju kvar naturligtvis liksom.
Finns det något speciellt begrepp för dem som sover lite och jobbar mycket? Jag kommer inte ihåg vad det är nu.
Type A personality.
Ja, det finns några fler begrepp då. Men,
trötta är begreppet.
Trötta.
Ja. Men jag tror att medvetenheten om sömn och återhämtning kommer bli större och vara större.
Mm.
Många har olika typer av wearables eller klockor och liknande som
mäter och analyserar.
Ja, mäter och analyserar inte bara HRV men också sömnkvalitet och stressnivåer i kroppen. Jag tror att vi kommer bli mer medvetna om hur vi kan göra på daglig basis flera gånger om dagen för att återhämta oss bättre. Om det nu är tupplurar eller att stressa av. Och att nattsömnen blir väldigt viktig. Vi ser ju faktiskt flera olika produkter det senaste året som har med sömn att göra. Det här med tyngdtecken som är intressant. Jag har sett flera olika uppfinningar där med hur du kan göra saker och ting riktigt mörkt eller riktigt tyst.
Ja.
För att kunna slappna av. Och det bygger ju på att kunna utnyttja den tiden du har för att kunna sova bättre.
Just det.
Så att jag tror att sömn kommer väldigt mycket på modet nu. Och att sova bra är väldigt mycket på modet. Och det är naturligtvis också väldigt viktigt.
Mm.
Och jag tror att många också... Eller många... Det är så svårt när man gör den typen av spaning. Men jag tror att... det finns en väldigt stor förståelse för hur negativt det är att slarva med sömnen idag. Och att och även där, vi pratade om det här med val och konsekvens, handling och konsekvens. Det här, de här valen där vi då aktivt offrar sömnen, så här, men jag ska gå upp tidigt, jag ska lägga mig sent, jag ska få gjort det här, jag ska pressa in. Det kommer ju med en konsekvens också.
Mm.
Och med ränta dessutom.
Just det.
Att man, det kostar på något fruktansvärt att missa sömn i längden.
Mm.
Och så att sömn är på modet och jag tror att ett sätt att mäta, nu är det ju vem mäter, nej det är ingen som mäter, men ett sätt att känna sig rik och att vara rik på, det är att få sova så mycket som man behöver.
Mm.
Faktiskt.
Ja, där håller med dig.
Mm. Sömn, att kunna få sova ut och att vara, att täcka sitt sömnbehov, det är riktig rikedom. Faktiskt.
Ja, verkligen.
Och det går lite grann samma sak kan man säga om punkt nummer tre, Niklas, som är vad?
Punkt nummer tre, det är ensamhet.
Ja.
Det låter ju negativt om det skulle vara en trend egentligen, kan man ju tycka. Det beror på var man kommer ifrån när man hör ordet ensamhet.
Inte ensamhet som att vara ensam och övergiven, men självvald och egenvald ensamhet. Kanske inte helt ensam, men eventuellt då med... Ja, sin familj eller sina kompisar. Men ensamhet som i motsatsen till att behöva trängas med många andra människor.
Mm.
Så om vi nu pratar om vad blir exklusivt i framtiden? Vad blir en exklusiv upplevelse?
Att ligga och sova med sin egna lilla valda grupp.
Naha, eller att ligga och sova i en stuga som ligger långt ute ingenstans.
Ja.
Där det är tyst och stilla. Där världens ljud inte når en. Det är lyx. Där man kanske inte ens har internet. Eller ja, där man i alla fall på ett väldigt enkelt sätt kan komma undan internet.
Mm.
Det är lyx. Det är riktig rikedom. Att åka på stora, brötiga, trånga resorts eller semesterresor. där alla andra fan och hans moster är, det är inte lyx och rikedom. Det är tvärtom. Det är pöbelaktigt.
Det är pest och plåga.
Ja, det är pest och plåga. Mm. Det är det, precis. Så att just detta att kunna ha den här...
Speciellt om man har en vit månad.
Ja, speciellt då. Ja, för att precis där, just där, där det finns stora behov att självmedicinera.
Ja.
Nej, men egentid, ensamhet, självvald isolering, om man nu får kalla det från omvärlden, det kommer vara riktig lyx. Och det kommer bli en större lyx för varje år som går. Mm. Det är att ha orörd natur omkring sig, exempelvis. Att ha... Att ha ja, det människan inte gjort några intrång. Alltså svensk fjällvärld är ju rena... Det är ju rena... Ja, det är ju sån lyx att det går knappt att beskriva. Men när man inte behöver träffa andra människor, när man inte behöver socialisera, umgås, när man inte behöver höra ljud hela tiden.
Mm.
Där man kan, där det är tyst. Där man kan falla in i en naturlig rytm som naturen kanske dikterar då.
Mm.
Med mörker och ljus, där man kan få känna efter hur man, när man är trött och när man är pigg och sådär.
Ja.
Ja, och så vidare. Men just den här självvalda ensamheten tror jag kommer bli väldigt, bli mer och mer populär. Och i sammanhanget då, Niklas, aktiviteter som efterliknar det kommer också att vara, bli mer och mer populära. Därför tror jag att simning kommer fortsätta att växa.
Ja.
Även om det kan då i vissa sammanhang eller i många sammanhang till vardags bedrivas i miljöer som är väldigt trånga och osköna. Typ svettiga simhallar. Men det blir ändå känslan av att man är isolerad. Om man är ute, precis ligger och simmar på folk sådär, va? Så är det ändå själva upplevelsen simmässigt om man kommer in i ett flow är ju att man är i sin egen värld.
Just det.
Och det kommer vara utan då att ha massa ljud eller musik. Eller, jag menar, man kan ju alltid sätta på sig hörlurar när man tränar. Men det här där man får någon form av naturupplevelse. Eller att ha vatten som brusar i örat blir ju en naturlig upplevelse på många sätt.
Ja, det är klart.
Så det tror jag kommer fortsätta växa.
Supp.
SUP, Niklas.
SUP kommer explodera.
SUP kommer explodera.
Ja, får man ändå säga. Men i den här ensamheten då så kommer man kanske också in på punkt nummer 4. För då är det kanske mer ensamhet i den digitala världen då. Antisociala medier.
Jag tror att det kommer bli...
Eller det kanske är en trend i sig att sociala medier...
Jag tror om man hade varit en riktig early adopter nu så hade man bara stängt ner både Instagram och Facebook. Då är man en riktig early adopter.
Jag har inte apparna längre.
Nej. Du är en early adopter. Eller kanske ska man säga en
early... Jag har kvar mina konton.
Man kanske säger att du är en early rejector.
En early rejector, ja.
Ja.
Ja. Jag bor ju också lite så som du beskrev i den punkten med ensamhet här. Tyst och mörkt.
Jag tror att det är det nya, det kommer vara det nya svarta. Det kommer vara att säga så här, ja men typ Instagram. Men jag har inte Instagram längre.
Min bror.
Eller så här, jag har inte Facebook längre.
Min storebror som är ganska exakt lika gammal som dig. Eller du är några månader äldre än han, men ni är födda samma år. Han har ju aldrig haft varken Facebook eller Instagram eller någon social media överhuvudtaget. Han har inte ens bank-ID, tror jag.
Nej.
Swish har han i alla fall inte.
Men då kanske livet blir lite opraktiskt. Det är ju ändå en digital tjänst som inte tvingar dig att interagera eller att vara publik i något sammanhang.
Ja, ska man swisha honom så säger han, du får swisha min fru.
Ja, precis. Vilket ju hon tycker är alldeles utmärkt.
Ja. Ja. Nej, men han har ju aldrig haft sociala medier, men jag vet att det kanske är någon annan sån här antidigital digitalt beteende som han har. Men du menar att folk kommer alltså börja radera sina konton?
Nej, men jag tror inte det kommer vara lika... Jag tror att det kommer kännas platt, bli mer och mer platt. Det kommer kännas mer och mer innehållslöst eller meningslöst helt enkelt. Mm. Varför ska jag posta? För vem ska jag berätta? I vilket syfte?
Ja, och varför ska jag titta på vad andra gör?
Ja, exakt. Och, så att jag tror att vi kommer se en ökning av... Eller
en ökning av minskningen.
Nej, men vi kommer se att många blir mer och mer blasé på sociala medier och vad som finns att hämta där.
Mm.
Eller att möjligtvis att man då så att säga streamlinar lite grann sitt bruk av sociala medier till att bli mer utbildning, education, tips och tricks, alltså tutorials eller något, alltså där det finns något mer ett handfast konkret värde.
Det jag har saknat med Instagram när jag inte haft det nu, eller nu när jag inte haft appen, så att jag har ju inte gått in dagligen. Men det jag saknar är ju lite så här konton där man kan få se hur man utför vissa rörelser och sånt här. Till exempel då när det kommer till träning.
Just det.
Den här, så här, där det är mer utförligt så här. Så där har jag faktiskt laddat ner appen några gånger för att gå in på de kontona och kolla då vad var det nu hur man gjorde den här övningen. Mm. Så att jag tänker, så kanske man streamlinar sitt egna flöde och lite mer att det är folk som man verkligen får ut, som du säger, någon utbildningsdel av.
Och sen tror jag överhuvudtaget att det här med att följa andra människors drama kommer att minska lite grann. Mm. Typ att nu vet det, ja, jag gissar bara, eller jag bara hoppas egentligen att det är så. Därför att det är så otroligt utarmande. Mm. Kanske. Jag vet inte, om är vi inte färdiga med det här nu lite grann så här. Alltså det här med att låta andra människors drama invadera sin egen sfär, sin egen privata personliga sfär. Att bjuda in andra människors drama i sitt eget liv. Väldigt mycket, egentligen alla typer av...
Man pratar mycket om att den här ökade ängslan liksom, eller så här oro hos folk är att vi just får nyheter från hela världen ju. Och nu blev någon mördad i någon stad i USA. Så här, att, ja. Ja, och, men i och med sociala medier har man ju fått in alla vanliga människors drama i sitt liv också.
Nej, men mer så här, ja, men nu är Bianca Ingrosso, han är skitjobbigt med sin kille nu.
Oj,
ja, fan vi oro. Eller så här, ja.
Jag kanske också har lite jobbigt med min kille.
Nej, men det räcker. Ja, men alltså, ja. Dramat bara.
Ja.
Eller vad fan, vilket tv-program som helst. Jag vet inte all skit som visas på tv. Jag hatar ju den här typen av tv-program liksom.
Mm.
Men också att man följer kanske konton, det blir ju så antisociala medier, man följer konton där det egentligen allting handlar om liksom drama.
Mm.
Det är drama liksom. Mm. Det är individen själv, alltså det, man spinner på drama och, eller på att bara läsa nyheter på nätet, också bygger på drama, bara bullshit liksom.
Mm.
Typ vilken händelse som helst blir såhär clickbait bara, världens reaktion, men du vet, det kan vara en sån här grej. För att typ två personer på Twitter har reagerat på någonting som någon har skrivit. Mm. Fansen rasar mot. Alltså, det går att hypa. Alltså, man skapar drama av ingenting.
Mm.
Och att det förhoppningsvis lite grann tappar sitt intresse. Det kommer ju alltid komma nya lättlurade, naturligtvis, clickbait-människor.
Så är det.
Som inte upplevt det tidigare. Alltså, unga människor som växer in. Men det känns att drama som affärsidé kanske minskar lite grann.
Mm, det får vi hoppas i
alla fall. Det går hand i hand med trenden av antisociala medier.
Mm. Nej, men jag tror att du har rätt. Att det är hållet
rör sig. Till viss del. Samtidigt så är ju det, har ju idag blivit en... Ja, nästan till... det är väldigt svårt att ha haft Facebook och bara stänga ner det.
Mm. Ja, verkligen.
För det får ju också konsekvenser. Folk kommer ju tro att du är död, exempelvis. Skulle man bara stänga ner alla sina konton, skulle ju folk, man skulle ju föra omvägar... Eller det är ju bittet.
Jag tror att om jag skulle stänga ner mina konton så det hade skett tyst. Ingen hade fattat att de var nedstängda. Det är kanske annorlunda för dig. Du har så mycket följare som följer dig så aktivt. Men för mig, ingen hade fattat att mina konton var borta ens. Däremot så hade jag ju haft mycket svårare att få kontakt med en del människor som man ändå har kontakt med.
Fast de som vill följa dig, de hade ju antagligen kontaktat dig och frågat vad fan det är som händer.
Ja. Tveksamt. De som är så nära mig, de har jag ändå kontakt med.
Ja,
så här.
Kanske.
Ja.
Ja.
Jag tror att det är ju ingen har ju fattat att jag inte använder Instagram längre.
Nej.
Tror jag inte.
Du postar ingenting?
Nej, jag har inte postat något sedan i augusti, tror jag.
Nej.
Jag har inte hört ett ljud från någon. Det är ingen som märkt det.
Nej. Men du har ju kvar ditt konto.
Det finns kvar, ja. Man kan gå in och titta på det. Så är det.
Precis.
Ja.
Men jag tror att det är en trend vi kommer att se. Vi kommer att se ganska många sådana early adopters eller early rejectors, hur man använder, vad man väljer att kalla dem.
Mm. Det ska bli kul att se vad sociala medier är om 5 år.
Och jag tror att det coolaste man kan vara som tonåring idag, det är att att aktivt inte ha typ Instagram eller Facebook.
Och inga tatueringar.
Nej, verkligen inte.
Det är det nya tatuerad.
Ja, precis. Precis. Ja, det är en annan grej.
Det var en sidospaning där.
Ja, en sidospaning.
Mm. Ja, nej, men jag tror att du har rätt. Att det rör sig absolut åt det hållet. Så, att, så kan det nog mycket väl vara. Att det blir det nya, lite coola. Att inte ha sociala medier.
Ja, men framförallt så här. För vem postas det här?
Mm.
I vilket syfte? Mm. Och vem följer jag och varför?
Mm. Punkt nummer 5. Den har vi varit inne på i några av de andra punkterna här. Men den är ändå en egen punkt här som heter natur.
Mm.
Och
det kommer på stark frammarsch nu. Naturen är på tillbakagång.
Mm.
Men på riktigt. Och inte bara så här, ja, men motionera i naturen. Utan göra alla möjliga saker i naturen. Äta i naturen.
Mm.
Sova i naturen. Flytta ut och bo i naturen.
Mm.
Trenderna kanske inte hittills, men vi har ju en kraftig urbanisering i Sverige, men
jag tror att om man pratar med Svenska Turistföreningen och de ideella krafter som arbetar i olika stugor och annat ute i den svenska fjällvärlden som vi talade om tidigare, så är trenden nog väldigt tydlig redan att folk tar sig ut i naturen mer. Så har jag förstått det i alla fall.
Precis, och både för upplevelser, semester, men också mer till vardags, tror jag.
Ja.
Man söker sig ut i naturen för att titta lugnet och ensamheten då. Ensligheten eller lugnet. Mm. Det går ju hand i hand med den här punkten och ensamhetspunkten. Men idrottsaktiviteter i naturen, jag tror att vi kommer se det fortsätta växa. Trail running, mountainbike, swimrun, simning, öppet vatten. Det finns ju en, det går ju också i armkrok med den ökade miljömedvetenheten eller bevarandet av naturen eller skyddandet av naturen. Just eller vad det. Man nu vill kalla det, vad ska man säga, viljan att men att inte smutsa ner, att inte slänga skräp, att inte skövla, att inte exploatera.
Mm.
Det går också också samma spaning.
Precis.
Mm. Så att jag tror att vi kommer se och göra just att man gör andra mera saker. Jag tror scouterna kommer ha ett sjukt stort uppsving under de närmaste åren.
Det tror jag med. Och orienteringsklubbar.
Faktiskt.
Ja.
Faktiskt. Det är ganska fascinerande när du säger det, men jag tror precis som du att det finns också en längtan efter någon sån här grundläggande färdighet, kunskap, grundläggande miljö som är oförstörd och så vidare. Jag tror att vi kommer se det.
Så jag tror också att det finns en längtan efter färdigheterna att kunna överleva i naturen, att kunna orientera sig, att kunna jaga sin egna mat och sånt. För att knyta an lite till det vi sa i början då, att ändå det finns,
en
stor oro i världen och man vill möta den genom att bygga upp sin egna förmåga att klara sig själv. Mm. Och där kommer alla de här bitarna in, att veta vad som går att äta i naturen, veta hur man lagar mat i naturen, veta hur man jagar och hur man orienterar sig.
Ja, du har helt rätt. Jag tror att jaktlicens, fler och fler tar jaktlicens, jag tror att det är på väg upp också. Man tänker kanske att det är otidsenligt och på väg ut, men tvärtom, jag tror att det är på stark uppgång, på frammarsch faktiskt.
Tror dock att det heter jägarexamen och vapenlicens.
Ja, jägarexamen.
Jaktlicens tror jag inte att
man kan ta. Menar jägarlicens.
Ja. Jag vill bara,
ursäkta,
jag vill bara paragraffri dig lite.
Ja. Ursäkta mina semantiska snedsteg.
För den här gången då.
Ja, just det.
Ja.
Men det går också in i den punkten.
Ja.
Jag tror precis som du att den typen av längtan också finns. Det är någon sån här att bevara vissa grundläggande kunskaper, färdigheter och så vidare. Ja, det bottnar naturligtvis väldigt mycket i oro för den samtid vi lever i.
Ja,
och att värja sig lite grann mot att världen snurrar så oerhört fort och att det för många blir nästintill obegripligt.
Som en motreaktion.
Som en motreaktion, utan tvekan.
Då är vi framme vid punkt nummer 6, som också kan ha med naturen att göra.
Ja.
Men här står det CBD, som är då en av de aktiva substanserna i cannabisplantan. THC heter en annan som gör att man får ett rus. CBD är rusfri, men enligt många då ändå väldigt hälsosam, fördelaktig substans som man ska stoppa i sig. I form av olja eller andra, på vilket sätt kan man få i sig den egentligen?
Nej, men det här är ju en väldigt intressant fråga. Därför att
man röker ju den inte.
Nej, men det är ju, alltså hela det här med att släppa, som man har gjort då i några delar av världen, alltså man släpper bruket av cannabis. För det är inte, CBD ska vi väldigt tydligt påtala, det är ju liksom inte cannabis i att, det är ju inte drogen cannabis eller rusmedlet cannabis.
Nej, den går ju inte att använda till att rusa sig på, så som att röka en joint till exempel. Nej. Då är det THC man
utifrån. Men ändå, om man tittar exempelvis i vissa delar av världen, så har man ju då avkriminaliserat och i väldigt hög utsträckning också då avdramatiserat bruket av cannabis så som vi känner det.
Mm.
Och där är ju det oerhört odramatiskt att använda CBD-produkter.
verkligen.
Som exempelvis då, det kan ju exempelvis vara olika typer av, det kan vara kräm för att smörja muskler med. Det kan vara droppar för att som man kan använda för att komma i fas för att sova eller för att olika stimulera kroppen på olika sätt. Men det har liksom inte med berusningen eller
man är ute efter andra effekter.
Man är ute efter andra.
Man har under lång tid.
Alltså medicinaleffekterna ifrån då cannabisplantan, det är ju det man vill ha då.
Precis, och man har under lång, lång tid pratat om de positiva effekterna av cannabis i cannabiskretsar. Och detta är väl ett sätt då att göra det mer legitimt, att man tar bort hela själva den här rusdelen som är det som många då förknippar med någonting negativt. Och så plockar man ut det som man... Nu vet jag inte hur forskningsläget på CBD ser ut, men det finns ju säkert underlag för att det skulle kunna vara positivt.
Men om vi nu pratar ur ett svenskt perspektiv så är ju cannabis är ju fortsatt förbjudet, kriminaliserat. Och vi har väl fortfarande i väldigt hög utsträckning svårt... man kan väl inte sälja CBD-produkter heller i Sverige?
Jag lyssnade på den här lite större podcasten, Filip och Fredriks podcast, och förstod det som att de kunde köpa CBD i Sverige på något apotek i Stockholm.
Ja, eller naturmedicin.
Men, att det ändå är fullt lagligt att sälja det och att köpa det. Krävs inget, vad jag förstod, recept eller så. Bara det krävdes lite tjat.
Men det är väldigt otillgängligt än så länge.
Det är väldigt
ovanligt och det är otillgängligt och det är väldigt kontroversiellt.
Ja, stigmatiserat.
Och att vara idrottsman som profilerar en CBD-produkt i Sverige, det är ju helt otänkbart egentligen.
Det är nog, tänk Charlotte Kalla eller någon i skidlandslaget, vem som helst i skidlandslaget.
Ja. McDonalds går bra, men inte CBD.
Nej. Just Charlotte Kalla var kanske ett dåligt exempel, för hon är ändå lite...
Hon har ju lite moralisk ryggrad faktiskt. Hon vägrar ju samarbeta med spelbolag och så vidare, vilket vi hedrar henne.
Tänk då, vi tar nämnda Jens Burman.
Skidåkare, de är ju väldigt sympatiska människor hur som helst. Men låt oss inte nämna någon högprofilerad fotbollsspelare som går i bräschen för spelbolag och så, men det är otänkbart att vederbörande skulle ställa sig bakom en CBD-produkt. Det är det ju faktiskt då. Man kan ställa sig bakom all annan skit, men CBD är tydligen väldigt farligt. Men vi kommer se ett trendbrott på det här i år.
Hur skulle du själv ställa dig att profilera en CBD-produkt här i podden till exempel?
Det hade jag, om jag hade fått testa den först, det är förutsättningen. Det är förutsättningen med egentligen allting sånt som jag ska kunna ställa mig bakom och säga att det här har jag använt och det funkar bra. Det är ju att jag har testat den och att den funkar bra. Och att jag har, och att det finns en, att den är producerad på ett bra sätt, att det finns liksom en, att det är en trovärdig produkt helt enkelt, att det inte finns några egentliga biverkningar att tala om. Och att den framförallt håller där den lovar. Om det nu är en kräm som syftar till att stävja eller lindra ömma muskler, då ska den ju också göra det.
Ja, det är klart.
Så att, men rent moraliskt, principiellt, har jag absolut inga problem med det.
Nej.
Absolut inte. Faktiskt.
Så nej. Ja, men det tror jag som du säger, att många, eller framförallt aktiva idrottsmän i just Sverige eller i Norden eller Skandinavien eller... Där finns det nog ganska mycket motstånd mot den här sortens produkt.
Ja, men det är ju väldigt intressant som du säger. Just alltså, så här, som idrottsman är man ju extra utsatt, inte, av flera olika skäl. Dels har man ju ett reglement när det gäller läkemedel, doping att förhålla sig till, vardags röda lista. Och jag är inte riktigt uppdaterad. Jag tror inte det är jag som inte är uppdaterad. Jag tror att Vardag inte riktigt hänger med i svängarna hur man resonerar kring de här produkterna. Alltså, vart går gränsen i det här fallet? Att dricka cannabis och åka fast för det är ju, då har man ju brutit mot dopinglagen. Ja, är jag ganska säker på.
Det tror jag med.
Ja, för det vet jag att det har vi ju läst om. Halfpipe åkare som har rökt marijuana som åkt fast.
Ja.
Men att använda den här krämen på huden, alltså att använda den utan då den här rus, det hade ju varit som, vad är motsvarigheten i alkohol? Att dricka alkoholfritt vin liksom, eller jag vet inte.
Typ.
Ja, men vi hittar ingen bra motsvarighet kanske. Nej.
Men alkohol står väl inte på den här dopinglistan?
För vissa idrotter gör det nu.
Ja, det gör det.
Ja, typ skytte och sånt där. Där det går ut. Ja, för alkohol har ju inte en positiv effekt. Om du ska simma 100 frisim,
nej,
så kommer du garanterat göra det sämre om du är full. Men om du har tagit 3 glas vin innan du ska genomföra ett skytte-event.
Du kanske är lite stabilare på handen.
Ja, det finns mycket som talar för det. För vissa är det så i alla fall. Mm. Men, och då är det förbjudet.
Ja,
men ja, hur som helst. Men som idrottsman har man ju dels det att förhålla sig till. Doping och läkemedel och så vidare. Men sen har du också det här att du förväntas vara idrott. Du är förebild och vad kan du ställa dig bakom och så vidare då.
Precis.
Vad står du för? Och vilka konsekvenser får det liksom? Mm. Och där har jag ju haft, där vet jag ju precis vad jag hade kunnat förhålla mig till i sammanhanget då.
Ja, precis.
CBD-produkter, ja. McDonalds, absolut inte. Spelbolag, absolut inte.
Men jag tror som du att CBD kommer vara betydligt tillgängligare i Sverige i slutet av 2020 än nu i januari.
Och jag tror också att vi kommer inom några år också att se en avkriminalisering av cannabisbruket. Därför att det är den logiska konsekvensen av allting som vi vet med narkotikapolitik och
ja, det är väldigt tydligt, men det kommer ta lite tid att landa i den svenska vad talar man om, folksjälen.
Ja, så är det ju, men vi ser den, antagligen så kommer vi att gå mot det hållet. Ja, gissningsvis i alla fall.
Det tror jag. Vi följde ju efter övriga världen i kriminaliseringen av droger, så att vi kommer ju garanterat följa efter övriga världen i avkriminaliseringen av droger också, skulle jag gissa på.
Ja, eller åtminstone vissa droger.
Ja, ja, självklart. Ja.
Nu har vi inte avkriminaliserat de tyngre drogerna.
Nej, inte. Ja, det finns väl ett fåtal ställen där det har skett, men det är det ju inte på något i någon större skala, absolut inte.
Nej. Men oavsett, sagt, det är inte det spaningen är, utan spaningen handlar om CBD, ja. Utan det handlar ju vilket ju där har man i många sammanhang visat sig ha extremt positiva effekter.
Ja, precis.
På många olika typer av problem.
Just i CBD-frågan så tror jag ju att då är det ju inte avkriminaliseringen sånt det handlar om, utan det är ju stigmat kring som ska luckras upp.
Ja, fördomarna kring. Ja. Fördomarna kring. Men också, och det är ju lite förmyndarmentaliteten kring det. Men med så mycket annat att det ska testas. Och så ska det liksom... Så ska det ju diskuteras och bestämmas vem som ska få tjäna pengar på det här och vilken skala, och ska det vara ett tillskott, kosttillskott, eller ska det vara ett läkemedel? Har det så goda effekter att det borde kallas ett läkemedel? Så att det handlar väldigt lite om vad som faktiskt kan hjälpa individen. Det handlar mycket mer om hur man ska reglera, vem som ska tjäna vad på
vad.
Ja, helt enkelt. Så är det ju. Och det är ju tyvärr så. Liksom. Så är det ju med kosttillskott. Och kosttillskott får inte vara för bra. För då blir de att betraktas som läkemedel och gäller helt andra lagar.
Mm.
Och då blir många kosttillskott helt meningslösa. Mm. För det är så verkningslöst. Ja. Och du får ta tio dubbeldos.
Ja,
och ska det säljas som ett kosttillskott så måste du bevisa att det är ofarligt innan det får säljas. Eller någonting. Och men om du säljer ett läkemedel så behöver du egentligen bara visa att det inte är farligt. Vilket är något helt annat.
Mm.
Tvärtom. Eller inom rimliga gränser då naturligtvis. Det kan man diskutera i all oändlighet när det gäller de här grejerna då. Men CBD berörs ju av hela den. Allting som man diskuterar kring när det gäller kosttillskott, läkemedel. Kanske till och med livsmedel.
Mm.
För jag menar, ska det intas oralt så kanske det kan betraktas som en motsvarigheten
också säkert.
Ja, motsvarigheten till en halstablett, eller om du ska paketera det kanske i en halstablett eller i någonting som har med halsen. Ja, så att det är mycket den administrativa processen kring det här också. Och på toppen av allt annat då som är fördom eller stigmatisering då.
Eller hur?
Men jag tror definitivt att vi kommer se ett uppluckrande kring kanske att vi har vår första kända CBD-sponsrade idrottsman i slutet på året.
Vi får se. Det blir jättespännande att se.
Mm. Ja. De som går i bräschen. Det är helt okontroversiellt att vara sponsrad av all möjlig skit idag egentligen.
Mm.
Men hur det skulle vara sjukt kontroversiellt om man sponsrade som en CBD-produkt.
Mm. Ja, vi får se vad som tar första steget där. Mm. Kul. Punkt nummer 7. Hormonhälsa.
Mm. Kommer komma mycket på modet. Insikten om hormonell hälsa kommer bli större, tror jag, i år. Och Jag tror fler och fler blodprover kommer att inriktas på hormonell hälsa.
Mm.
Jag tror att det kommer finnas bättre tester, bättre sätt att mäta den hormonella hälsan på.
Alltså nya tester?
Ja, det tror jag kommer komma. Om det kanske är salivprover exempelvis.
Ja. Spännande. Jag har märkt hormontrenden på nära håll. Sara läser den här hormonbibeln som... Mm.
Martina gjorde jag.
Som Martina har skrivit. Och hon har faktiskt också börjat prata om att testa sina nivåer via blodprov. Så att det är ju spännande om trenden går åt det hållet.
Mm.
Det blir mer och mer tillgängligt tester och kanske billigare också.
Just det.
Om man gör salivtester, det är ju garanterat billigare än att göra ett blodprov, tänker jag.
Ja, precis. Ja. Precis. Mm. Eller att man kan liksom mäta hormonella cykler på något sätt då.
Mm.
Via annan typ av biofeedback.
Mm.
Men jag tror att det kommer bli finnas en större förståelse kring hormonhälsa. Jag tror det kommer skrivas mer om hormonhälsa.
Det tror jag
i svensk massmedia. Man kommer prata mer om kortisol. Jag tror man kommer prata mer om könshormoner, testosteron, tillväxthormoner. Jag tror man kommer prata mer om, man pratar ju redan naturligtvis mycket om insulin, och man kommer sätta det liksom i ett annat perspektiv. Kanske när man börjar prata om värdet eller vådan av plant-based food, att man så här också så här, socker är 100% plant-based, är ju rena katastrofen då för vår hormonella hälsa. Mm. Ja, på många andra sätt dåligt också naturligtvis då. Men att jag tror att vi kommer få se mycket mer riktas in då på hormonell hälsa. Jag tror att när vi pratar om sånt som psykiskt dåligt mående eller utbrändighet och så vidare, att hormonsystemet kommer hamna mer i fokus. Det kommer bli mer konkret och tydligt, vad är det för problem vi pratar om och beror det på. Ja, hormonerna är till stor del i obalans. Inte så här, det är dåligt mående och så blir det diffust. Men vad är det som är, rent fysiologiskt, vad har hänt? Vad händer i kroppen? Vad beror de här effekterna på? Eller psykosomatiskt, hur hänger det ihop liksom? Ja, när hormonnivåerna är ur balans så mår man sämre mentalt och känslomässigt och psykiskt också.
Mm.
Och så vidare. Så jag tror det kommer hamna mer på modet än vad det gjort tidigare. 2020 blir hormonåret.
Det tror jag med.
Ja.
Ja. Spännande. Isbadet idag var ju, eller isbad, kallbadet idag. Det är ju en slags hormonbehandling.
En slags hormonell boost utan dess like.
Ja, verkligen.
Definitivt.
Men ska vi köra sista punkten då?
Mm. Den sista och åttonde spaningen som vi har.
Ja, och den handlar om det som du nyss nämnde, plant-based food. Och den kanske också handlar lite om det motsatta, carnivore. Folk som bara äter kött. Polariseringen mellan olika kosthållningar kommer att bli större.
Mm.
Är det spaningen?
Vi har carnivore month, januari.
Ja.
Mm.
Finns
en bra hashtag, tror jag, där, carnivore month.
Carnivore month.
Jag tror att precis polariseringen ökar när det gäller ätandet. Det är i alla fall för oss som förhåller sig, som är intresserade av det här. De flesta kommer ju äta...
Spagetti och kött förstås.
Ja, men de flesta kommer ju fortsätta äta vad man får man säga någon form av standard eller vanlig normaldålig kost.
Ja.
Men man kommer se att intresset för ytterligheterna kommer att öka än mer. Och det är klart att tyvärr så kommer ju den här plant-based vegan-trenden att fortsätta växa. Därför att den underblåses av starka kommersiella krafter som tjänar oerhört mycket pengar på det. Alltså livsmedelsindustrin tjänar ju sjukt mycket på att få raffinera något äckligt jävla hjärtprotein till någon form av produkt som då ska, och som paketeras som att vara bättre för alla. En form av godhetspaketering som ju är så långt ifrån sanningen som det tänkas kan. Men det driver naturligtvis på intresset, för spelar man då på folks... idag då tämligen dåliga samvete. Det blir ju så, man kan göra alla möjliga idiotiska kopplingar. Det brinner i Australien, köp vår ärtproteinsbiff. Det brinner, köp vår sojabiff. Alltså om att det ena skulle ha med det andra att göra i sammanhanget. Vi är fullständigt bullshit. Kända veganinfluencers. Jag har precis varit i Australien här, det är för jävligt, det brinner. Ät veganskt, okej. Men det hade varit bättre om inte du åkte dit överhuvudtaget då.
Ja.
Eller, och din insats var att du flög från Kalifornien till Australien då och tillbaka. Alltså, är det blivit så här...
Good work.
Ja, så här. Hollywood-kändisar bara, ja, ät vegan så rädda världen. Jag tar mitt privata jet jorden över och typ, I'm going to speak this message. Då säger jag bara så här, mama didn't raise no fool, säger jag bara.
Som Tupac sa i den numera klassiska låten Changes, som baseras på
Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Men vi kommer se den här vegan, vi kommer se den här olyckliga, ohederliga, jag går så långt som man kallar den för ohederliga vegantrenden att växa. Samtidigt så kommer det finnas en motreaktion mot det, där det finns förnuftiga människor som säger så här, bara wait a minute, det här är ju helt orimligt ologiskt. Kossan och köttätandet kan vi ju liksom inte beskylla för det här. Vi kommer göra flera olika avsnitt under året kring det här naturligtvis. För detta är, det här är och kommer bli en hjärtefråga. Därför att den veganska kosten, så som den kan ätas i den realistiska och riktiga världen. Inte i kändisveganvärlden. Den gör folk sjuka, dysfunktionella och olyckliga. Så är det bara. Och retoriken kring den här vegankosten är djupt ohederlig och missledande och baseras på rena lögner egentligen. Och inte bara det, den är fruktansvärt ologisk och orimlig också. Och den tar fokus ifrån det som skulle kunna vara riktiga lösningar och det som är riktiga problem i sammanhanget då. Mm. Så det kommer vi driva hårt, men vi kommer se det här polariserande ätandet och vi kommer få se väldigt mycket mera konflikter mellan människor som tycker så här, men för fan, pracka inte på mina barn den här äckliga sojabiffen. Så kommer vi se människor som vill väl men gör fel. Ja, och det kommer vara en det kommer vara ett litet kostdiet världskrig här under 2020. Så är det ju.
Så kommer det nog vara.
Så kommer det garanterat vara. Ja. Och vi kommer se också vi kommer se hur det kommer påverka. Det kommer påverka väldigt mycket vardagskosten hos väldigt många svenskar. Alltså, och hur man slentrianmässigt. Det är ett väldigt intressant psykologiskt, alltså ur en psykologisk aspekt är det väldigt intressant. Vi kommer se hur många slentrianmässigt finner sig i att sådana förändringar blir gjorda åt dem utan att de reagerar. Mm. För att det är då underförstått gör dem till lite bättre människor. Man drar sitt strå till stacken. Det är lite grann som det här Earth Hour eller vad den heter, den tramsiga timmen där man släcker ner och sen kan sätta på alla sina maskiner och diskmaskiner och sånt. Tända just efteråt ändå och känna sig nöjd för månaden då.
Just det.
Vi
stängde av en timme.
Vi stängde av en timme i alla fall. Ja. Någonstans så tickade den här mätaren lite mindre under den här timmen. Mm.
Härligt. Det var våra 8 spaningar som vi alla kommer få se slå in.
Jag tycker det var 8 svinbra spaningar. Det är 8 spaningar som till viss del hänger ihop. Men det är 8 spaningar som var och en för sig tycker jag har väldigt hög relevans.
Verkligen.
När vi nu inte ens är en vecka in i det nya swinging 20s. The roaring 20s.
The roaring 20s.
Jag tror att the swinging 10s kanske. Jag tror att det var på 10-talet som det var mycket mer swing.
Så kanske det var.
Och roaring var mer på 20-talet.
Ja, ja. Vi får återkomma i frågan efter en kort googling inför nästa avsnitt.
Så är det.
Ja, men du, då säger vi tack och hej för årets och årtiondets första podcast.
Det gör vi. På återhörande nästa vecka.